Hej och välkomna till Säljmorsornas podcast.
Säljmorsorna är en podd av kvinnliga säljare för alla säljare. Eller alla er som bara vill lyssna på oss när vi pratar om försäljning.
Ja, och detta avsnitt sponsras av Kontakta. Kontakta är en bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med seriös kundservice och försäljning på distans.
Jag vill prestera på topp, men det är mycket nu. Från morgon till kväll är det intensivt. Och ibland känns det som att jag ligger steget efter i allt jag gör. Och hur mycket jag än producerar så känner jag att skapar jag verkligen någonting? Gör jag någonting av värde? Och jag är nog långt ifrån ensam om att känna så. Den här strävan att man vill vara 100% både på jobbet och privat. Och det leder ju ofta till, som nu, att det har blivit lite för mycket. Och den här känslan av otillräcklighet, stress, minskad motivation, lust och produktivitet. Det är då man funderar på att ta kontakt med en prestationscoach som Josefin. Som vet vad som faktiskt gör skillnad för prestationen över tid. Och vad som skiljer de bra ifrån de bästa. Det är hon som förser dig med hanteringsstrategierna för att få dig att fortsätta att prestera när livet och det oförutsägbara händer. Tänk att kunna hindra en dålig förmiddag från att bli en dålig dag eller en dålig dag från att bli en dålig vecka. Josefin vet hur du lyckas. Varmt välkommen Josefin Asklöv!
Välkommen hit!
Tusen tack! Ja, kul att vara här! Verkligen.
Det känns så rätt i tiden också att du är här, för att vi har ju haft ett lite uppehåll i podden. Av flera olika anledningar, men framför allt är det för att vi har haft så mycket att göra. Vi har velat vara de här 100% i vårt jobb på Mindset. 100% som förälder och partner, vän. Och då behövde vi välja bort. Och då blev det att vi fick vänta lite med att spela in poddavsnitt. Men nu är vi igång igen, så det känns helt rätt att du är här, Josefin.
Ja, vad roligt att höra. Det känns ju verkligen som att det är rätt tema då för idag.
Ja, det kunde inte bli bättre. Kan inte du berätta, hur blev du prestationscoach?
Absolut. Men jag är väl som er på det sättet att jag älskar att prestera. Jag älskar att vinna och liksom utvecklas och göra mer än de flesta andra. Och det har ju verkligen varit på gott och ont för mig under hela mitt liv. Det har hjälpt mig att åstadkomma saker som jag aldrig trodde var möjligt. Och det är ju helt fantastiskt. Men samtidigt så har det också många gånger fått mig att helt stänga ut kroppens signaler. För du vet, när man har siktet inställt på målet och bara kör på, så har det fått sina konsekvenser. Så hela den här resan började egentligen när jag var 20, då jag vaknade upp en morgon och inte kunde ta mig ur sängen. Och det var liksom starten på en lång resa tillbaka som har varit skittuff och jättesvår och inte någonting som jag skulle önska min värsta fiende på något sätt. Men idag kan jag ändå säga att jag är väldigt tacksam för att det hände. Just för att hade inte det hänt så hade inte jag varit där jag är idag. Jag hade inte jobbat med det jag gör idag. Det fick mig att börja söka svaret på frågan, går det att fortsätta prestera riktigt bra men utan att behöva må skit på vägen? Det fick mig att läsa till fysioterapeut, till personlig tränare och så småningom också ta en master i medicinsk vetenskap. Och där fann jag mitt brinnande intresse i människan. I beteendevetenskap, i psykologi, i fysiologi, i personlig utveckling. Och jag fick lära mig så mycket om vad kroppen och hjärnan faktiskt behöver för att vi ska kunna orka prestera över tid. Att vi ska kunna ta hand om oss själva och vilka verktyg och hanteringsstrategier som vi behöver för att kunna maximera våra prestationer på ett hållbart sätt. Och samtidigt som jag lärde mig mer om det här så började jag också prata med andra och insåg att jag är inte ensam om det här. Det är ju extremt många personer där ute som drivs av att prestera. Men enligt min erfarenhet så är det många som saknar då verktygen och vanorna för att kunna maximera sina prestationer på ett hållbart sätt. Så att det kan bli långsiktigt, helt enkelt. Så det var egentligen starten för mig att sy ihop säcken från min tidigare erfarenhet, från min utbildningsbakgrund och mitt stora intresse i prestation att bli prestationscoach. Så idag hjälper jag högpresterande människor att kunna leverera resultat men utan att riskera ohälsa och utbrändhet och också utan att jobbet ska behöva ta över hela livet. Så det är väl min så story häftigt. Fram till idag.
Ja. Men så häftigt. Jag blir också så här väldigt inspirerad och tänker, är det så att vissa människor är mer effektiva, produktiva än andra, tror du? Alltså rent föds så.
Oj, vilken bra fråga.
Jag känner ju mig ibland så här, ja men idag är jag jätteeffektiv. Till exempel, jag kan ge ett exempel. När jag har väldigt, väldigt mycket att göra på jobbet. Mm. Alltså det bara flödar, det kommer in affärer, jag är ute på kundmöten, alla säger ja till mina affärer. Då är jag bra. Då är jag produktiv, effektiv och lugn. Mm. När jag har mindre att göra så blir jag helt, alltså jag blir oproduktiv i mitt jobb.
Ja, ja.
Och jag tänker att där är jag olika i olika liksom scenarior i mitt jobb. Men jag tänker också om det finns liksom, för ibland känner jag och Lena att efter att vi fick barn så har blivit mycket mer effektiva och produktiva. Så lite det jag tänker så här på när jag hör dig berätta. Och blir nyfiken på om det är så eller om det bara, ja, man lär sig att vara det helt enkelt.
Nej, men jag skulle säga att man lär sig det. Jag tror inte att vi liksom föds och kan gå igenom livet med en liksom produktivitetsgen. Det hade ju varit superhärligt att man kan avla fram det. Men vi lär oss det liksom, beroende på vad vi blir lärda av våra föräldrar under vår uppväxt. Vad vi får lära oss i skolan och vilka vi umgås med och vilken miljö vi är i. Alltså disciplin och produktivitet är ju en muskel, eller muskler skulle jag säga, som vi tränar upp. Mm. Och det som du beskriver att du är mer produktiv när du har mer att göra, så tror jag att det är för de allra flesta, för att vi behöver den här hälsosamma stressen framåt för att faktiskt få mer gjort, de allra flesta av oss. Sen kan vi ju träna oss till att faktiskt göra det som ska bli gjort även när det är mindre att göra, men det är inte lika självklart.
Bra, tack.
Jättebra svar. Jag har ju lyssnat då, både jag och Johanna har ju lyssnat på ett webbinar, en föreläsning med dig. Ja. Och då inleder du och så säger du något som är så otroligt träffande. Du beskriver så här, vem har känt att man är på sitt barns fotbollsträning eller ja, idrottsträning. Och man är där, men man är samtidigt mentalt inte riktigt närvarande. Så när barnet kommer och såg du när jag gjorde mål eller såg du mitt snygga skott, så kan man egentligen inte riktigt, man ser inte det framför sig, för att mentalt var man någon annanstans. Och då kan man ju fundera över, så här, för vem skull är man där? Är man där för sin egen skull men ändå står och tänker på massa annat? Eller är man där för barnets skull? Jag är ju långt ifrån ensam om att känna så. Men det var så träffande när du beskrev det.
Ja, nej men precis. Just det där att vara iväg på en aktivitet men hela huvudet är fullt med jobb. Man kan liksom inte sluta tänka på vad jag ska göra nästa vecka eller imorgon, eller om man har glömt någonting eller någonting som man måste eller borde göra. Att just så här, kunna stänga av de tankarna och vara i nuet, tror jag vi har otroligt svårt, de allra flesta av oss, att göra, ja, men i dagens samhälle. För att det finns så mycket att göra. Vi kan välja att ha mycket att göra. Och speciellt om vi har höga ambitioner så blir det ännu svårare att kunna hålla sig till nuet, tror jag. För att vi har fulla kalendrar med saker som vi ska göra sen.
Ja, och det här diskuterade jag med en tidigare kollega. Det hänger ju lite ihop med det här paradox of choice. Alltså vi har så många val som vi kan göra, både ekonomiskt, logistiskt, så att vi skapar liksom en full kalender när vi kanske egentligen borde välja bort.
Ja, nej men så är det ju. Och återigen, har man höga ambitioner så är det mycket lättare att fylla sin kalender. Men att man kanske lurar sig själv lite grann ibland. Att så här, tänka att mer är bättre. Det behöver ju inte vara så. Har du en baktanke med vad du fyller din kalender med, så kan du ju ha mindre att göra. Eller i alla fall inte fullt upp hela tiden. Men att du lägger det på någonting som är rätt för dig. Och som hjälper dig att ta dig framåt mot dit du vill. Oavsett om det är jobbet eller privat. Så det är ju en aspekt också.
Och det är så jag tänker att många vill framförallt också jobba så här på jobbet. Alltså minimal insats för maximal utdelning. Och då tänker jag så här, du pratar om att gå från upptagen till produktiv.
Ja.
Kan du inte berätta lite?
Absolut, vi kan ju börja skilja på de begreppen, tänker jag. För det är inte samma saker. Upptagen är du ju, det är inte svårt att vara upptagen i dagens samhälle. För att det finns så många...
coolt att vara upptagen ju.
Ja, nej, men precis, det har ju blivit det. Coolt att ha mycket att göra, men det tycker inte jag att det är. Nej, men det är inte svårt att vara upptagen, för att det finns så många personer och produkter och tjänster som vill ta av din tid och din uppmärksamhet hela tiden. Så du kan mer eller mindre vakna på morgonen och reagera dig igenom dagen. Alltså agera på det som känns viktigt, på det som är mitt framför näsan på dig och på det som skriker högt. Och du kan då ha en dag full med saker, alltså jättemycket att göra, men inte nödvändigtvis att lägga tiden på det som faktiskt är viktigt eller på det som faktiskt tar dig framåt mot dina mål. Så du liksom har mycket att göra och kanske till och med känner dig produktiv, men du kommer ingenstans. Så då kan du också gå runt och bära på den här känslan av att jag gör ju så mycket, men jag får ingenting gjort. Och det är ingen skön känsla att ha. En produktiv person däremot gör ju mer den här eftertanken. Att man har en tanke med att det jag lägger min tid på ska leda någonstans. Och att det finns en medvetenhet i det man gör. Så att om jag, det är min prioritering och jag väljer att lägga tid på det här för att det ska leda mig till X, Y eller Z. Och det hjälper ju oss att kunna agera oss igenom dagen på ett helt annat sätt. Att vi vet att ja, men det jag lägger min tid på kommer leda mig dit jag vill. Och självklart med utrymme för oväntade händelser, för det går ju inte att kontrollera allting. Det är framförallt inte sälj, det kommer in samtal och liksom, det går inte att kontrollera allting, så det måste man lämna luft för, självklart. Men att det ska finnas förberedelser, en planering. Jag brukar säga att resultaten står alltid i proportion till förberedelsen, och det finns inga genvägar där. Vill du ha riktigt bra resultat så kommer du behöva tänka igenom och lägga en grund för vad som faktiskt är viktigt för att du ska kunna ta dig dit du vill. Så där har vi skillnaden egentligen. Förberedelser, planering, att du faktiskt är medveten om vad du gör, att du gör medvetna val och inte bara vaknar och rider dig genom dagen. Om ni förstår vad
jag menar. Konkret där, Josefin. För jag tycker att det är superspännande. Hur gör du då? För att alla har ju olika sätt att planera sin vecka, tänker jag. Jag är ju en sån här kalenderjunkie, alltså jag sitter ju där, jag har ju allting där. Men jag vet att du också nämnde om på webbinariet att du mer specificerar din kalender. Alltså vad det ska innebära mer konkret. Inte bara liksom säljtid eller prospektering. Mm. Berätta gärna mer, för att det är de konkreta, de här tipsen som jag tror, i alla fall jag, känner att jag verkligen behöver för att kunna göra en bättre prioritering i mina veckor.
Absolut, och du är inne på någonting bra, kalendern är ju superviktig. Det ska ju vara en representation av dina 24 timmar. Får du inte plats i kalendern så får du inte plats
har
i
ditt liv. Har du besök och så vidare, eller har du allt samlat?
Låt, nu tappade jag dig i några sekunder.
I kalendern där, har du allt samlat då? I det privata och arbetskalender samma?
Ja. Ja, det har jag. Just för att det ska vara så få ställen att titta på som möjligt, så att man kan få i största möjliga mån en helhetsbild. Så gör jag i alla fall. Och du var inne på att lägga in olika block av saker som man ska göra. Och till exempel prospektering. För att det ska bli ännu mer optimalt, så att du kan komma igång direkt. För om du säger att du har satt ett block med prospektering mellan klockan 10 och 12 en onsdag, låt säga. Och så kommer det, och det blir klockan 10 en onsdag, och det står prospektering, men du vet inte riktigt vad du ska göra. Du kommer dit, men vad var det jag skulle göra nu igen? Ja, prospektering, okej. Och så blir det en lång startsträcka. Så för att verkligen kunna effektivisera tiden där, så kan du skriva in liksom någonting till i rubriken, eller kanske skriva in en att göra-lista i beskrivningen till kalenderblocket som du har lagt in, så att du verkligen vet att det är det här jag ska lägga de här 2 timmarna på. För det kan ju skilja från vecka till vecka, så att det inte bara står prospektering, men just för att du ska kunna komma igång. Och det är ju någonting som man kan detaljplanera typ dagen innan, eller kanske inför en hel vecka, lite beroende på hur situationen ser ut. Men det är just för att du ska kunna, ja, men komma igång och få så mycket gjort som möjligt på så lite tid som möjligt.
När du blir snällt mot dig själv på något sätt.
Absolut.
Vad kan man mer göra då för att gå från upptagen till produktiv?
Mycket handlar ju om prioritering, som jag var inne på. Och för att kunna prioritera bra så behöver vi också hålla koll på vart ska vi någonstans. Vilka mål har vi? Och inte då bara organisationens mål, utan dina mål i förhållande till organisationens mål. Vad är liksom ditt bidrag till det hela? För att om inte du vet vart du ska, vad du ska uppnå, så blir det otroligt svårt att prioritera. Då vet du inte, eller det blir mycket svårare i alla fall att se vad som faktiskt är rätt saker nu och sen, och vad som inte är rätt och var du ska sätta gränsen till att säga nej, men det här är inte prio för mig just nu. Vi får ta det under Q3 istället, eller vad man nu väljer. Så vart ska du någonstans så specifikt som möjligt i form av målsättning? Och därefter så är det ju viktigt att kunna göra en prioritering. Och då en nykter prioritering, som jag brukar säga. En prioritering i stundens hetta, när det är stressigt och det kommer in saker överallt. Det blir ofta ingen bra prioritering. För där kan vi lätt lura oss själva att det som bara är bråttom faktiskt också är viktigt. Och jag gillar ju att förhålla mig till Eisenhower-matrisen, som den heter, som är en prioriteringsmatris som är indelad i 4 olika kvadranter. Nu önskar jag att jag kunde ha den framför mig, men jag kan måla i ord. Den är indelad i 4 olika kvadranter beroende på hur viktigt och hur bråttom saker är. Så att det är en kvadrant som är viktigt och bråttom, en kvadrant som är viktigt men inte bråttom, en som är bråttom men inte viktigt och en som är varken bråttom eller viktigt. Så att syftet med den här är ju då att kunna, ja, men se vad som faktiskt är viktigt och vad som är bråttom och där du kanske lurar dig själv ibland. Så som sagt, du ska kunna se var du ska lägga tiden på och var, ja, du ska sätta gränser och säga nej.
Det här är jätteintressant. Jag önskar att jag hade haft den här matrisen framför mig för någon vecka. För att när jag hade hur mycket som helst att göra, så började jag liksom tänka så här, jag måste göra den här barnkalasinbjudan.
Ja.
Alltså, då började jag göra den. Och sen så, när jag var klar med den, då kunde jag börja med något annat. Men det var inte jätteviktigt överhuvudtaget. Det var ju kanske 3 veckor kvar, medan jag hade kanske väldigt viktiga saker.
Ja.
Så att jag är väl inte riktigt, lever inte riktigt som jag borde kanske, alltid.
Nej, men jag håller med dig. Och jag har ju en tendens att antingen då fastna i att göra arbetsuppgifter som känns väldigt roligt, lustfyllt. Och då kanske det blir saker som ibland är lite mindre viktiga. Och sen så kan jag ju också liksom fastna i arbetsuppgifter som är så här, som känns som att det stressar på. Eller så här, jag ping, ett mejl dyker upp. Ja, men då vill jag svara på det mejlet direkt. Eller...
Ja, just det, första mejlet. Det som kom sist svarar man på först.
Men, och jag vet, jag kan säga till mig själv, börja längst ner, Helena. Men ändå så blir det här liksom ping, jag jobbar mig neråt. Så att jag har en inre dialog med mig själv, men den här modellen gör det kanske lite lättare för mig då att så här börja bryta ner mina arbetsuppgifter och placera in dem i den här kvadranten med 4 kvadranter.
Ja. Ja, men precis, det handlar ju om att skapa en medvetenhet om att det här, så här gör jag idag och det kanske inte är lika viktigt som jag tror att det är. Också dela in i den här sista kvadranten som är varken viktigt eller bråttom. Finns det någonting sånt som man gör ibland? Jag nämnde ju det i min föreläsning att jag ibland fastnar att färglägga kalendern, för att jag tycker att det är kul och det ser fint ut, men det är ju varken viktigt eller bråttom. Så en sån sak, att bara medvetandet gör att nej, men när man kommer på sig själv att nej, men det var ju det här jag inte skulle göra, och bara snabbt styra om, det kan ju rädda en hel dag produktivitetsmässigt, om man liksom lyfter upp det till ytan och ser, ja, men medvetandet gör för sig själv vad som egentligen är viktigt.
Och fastna i det retoriska i mejl till exempel kan man ju sitta med jättelänge också. Man kan sitta med ett mejl som egentligen borde kunna gå iväg på 2 minuter. Sitter man med kanske 2 timmar.
Där Det är precis.
Jag vet vissa här som gör så, ja, precis.
Jag är precis där. Alltså, jag kan faktiskt lägga, alltså, jag kan lägga 45 minuter på ett mejl för att det ska vara liksom spot on och det ska vara liksom krispigt och tydligt vad värdet är för kunden. Och egentligen så kanske man bara lite snabbt skulle ha fått iväg det där mejlet egentligen.
Ja, men 45 minuter på ett mejl kan ju vara rättfärdigat om det är jätteviktigt, men oftast inte kanske.
Om jag skickar en offert med, så det är ofta så här offertmejl som jag sen då ska ringa och följa upp eller ha ett möte kring efteråt. Så att det är inte att alla mejl tar 45 minuter att skriva, men jag kan själv känna så här, Helena, varför liksom, jag suger ju på orden och bara Så att det kan vara liksom två synonymer som jag liksom ändrar 58 gånger. Ska det vara det här eller det här? Jag känner ju själv att det är ju icke-produktivt. Så.
Ja, nej, men det är ju lätt hänt. Och också när man sitter med mejl, att det är lätt att fastna där. Mejl och telefonsamtal, just för att om man inte sitter för 45 minuter. Då, men det är lätt för det mesta och det går snabbt för det mesta. Så om man liksom kan påbörja någonting och bli klar, du påbörjar skriva ett mejl och skickar iväg det, då får du som en dopaminkick. Det blir liksom en belöning att yes, nu har jag gjort någonting, nu känner jag mig produktiv. Och så kanske man fastnar det där istället för att sitta med den här tuffa, långa andra uppgiften som du ska göra. Kanske skriva en stor offert som kanske inte är superroligt. Och det kanske tar flera timmar istället för att skicka flera snabba mejl. Så där kan man också lura sig själv i vad man
ja, men
i
det. Exakt, det är precis så att det är lättare. Då känner man liksom check på den, check på den. Och det värsta är ju när man börjar då. Man sitter med offerten. Och sen så kommer ett mejl och så jag ska bara svara på det här mejlet. Man påbörjar mejlet. Man börjar skriva ganska långt. Och sen så säger man till sig själv, nej men Helena, du ska nog gå tillbaka och börja fortsätta med offerten. Så jag hinner inte ens trycka iväg det där mejlet. Alltså,
ja, i värsta fall kan det ju hamna liksom att man inte ens har skickat iväg det. Det har hänt mig.
Nej, men det är
exakt, så jag har liksom legat där till nästa dag.
Ja, det är så jag är. Och så bara, men jag skickade väl iväg det där mejlet. Så går jag och funderar på det istället. Så att jag hör ju själv att det här är ju dålig prioritering från mitt håll. Men så, du berättade ju också då i webbinariet eller när vi har talats vid att en advokat som kom till dig som behövde prestationscoaching, en högpresterande kvinna men som ville liksom prestera ännu bättre och bli bättre på prioritering. Får man fråga så här, vad gav du henne för råd förutom den här modellen?
Ja, nej men självklart. Vi gjorde ju mycket mer än bara prioritering, självklart. Men jag tror att vikten ska läggas vid arbetet kontinuerligt över tid också. För att bara att du börjar prioritera idag kommer inte ge dig resultat. Utan att du liksom använder de här verktygen regelbundet över tid. Det är det som kommer göra den stora skillnaden. Så med henne jobbar vi väldigt mycket med prioritering, planering, att kunna se vad som är rätt och inte. Också att planera in och faktiskt agera på tid för henne själv. För att när det har blivit extremt mycket och man är inne i någon spiral av att jag hinner inte med, jag hinner inte med. Då är det ju det lättaste att prioritera bort det är ju sig själv. Alltså träningen, sömnen, återhämtningen. Men det blir ju i någon spiral att vi presterar sämre för att vi ser inte saker lika klart, vi har inte samma energinivå, vi är inte lika kreativa, vi är absolut inte lika produktiva. Så om vi vänder på den spiralen och tar lite tid som man kanske inte tänker att man har när det är så mycket, men börjar lägga den på att sova mer eller ordentligt och träna och få in återhämtningen, så kommer ju det vända den här negativa spiralen, att man ser saker på olika sätt. Vi kommer kunna vara mer effektiva, produktiva när vi väl jobbar. Och där tycker jag att det är många som förbiser det och tänker att jag ska få så mycket gjort, jag har inte tid att träna, jag har inte tid att sova. Ja, men det lägger ju också grunden till att du ska kunna prestera riktigt, riktigt bra. Så det är någonting som man måste hålla i.
Men jag är ju där. Alltså jag har ju tre små barn. Jag renoverar ett hus. Vi driver podden. Jag har ett heltidsjobb. Jag vill träffa min man mer än 10 minuter under en vecka. Där det jag prioriterar bort först, det är ju tyvärr träning. Och sömn, så jag, i och med att jag har 3 barn, varav ett då är ganska litet, så här, sömnen, ja, det blir ju därefter. Så att, och det som känns jobbigt då, det blir ju liksom när det här blir ett ekorrhjul och jag känner nästan att jag själv inte styr över min egen kalender. Jag åker med.
Ja. Men det kan ju bli så när det varit för mycket över för lång tid, och speciellt också när man har höga ambitioner inom flera områden samtidigt. Och då blir det ju som du säger att man, ja men du har inte kontroll över saker längre. Och det är ju liksom, det kräver ju en ansträngning att ta sig ur den situationen. Du kommer inte ta dig ur den situationen utan en ansträngning. Men någonstans får man ju komma tillbaka till att det är någonstans du själv som har kastat upp alla bollar. Det är ingen annan som har gjort det åt dig. Så då får man ta ner dem en efter en och jobba sig till en mer hanterbar situation. Och det handlar ju om då att våga säga nej och våga sätta gränser och våga sänka ambitionsnivån. Det är ju svårt för högpresterande personer att sänka ambitionsnivån, för man vill vara 100% överallt samtidigt. Men det går inte ihop. Och bara för att du sänker ambitionsnivån någonstans betyder inte det att du kommer förlora din resultat. Tvärtom. Du ska prioritera var du lägger din ambitionsnivå, var du lägger din energi, var du lägger ditt krut. Och det kommer kunna lyfta dig till nya höjder på andra ställen. Så att just att, ja men hushålla mer med sitt driv och sin energi och kunna lägga den på rätt saker. Tillsammans med att kunna sätta gränser och säga nej. Det är komplicerat, men det går att jobba sig ur.
Jag tycker också tillsammans med sin chef att man ska ta upp de här delarna och vara så pass transparent att berätta liksom att jag har svårt att prioritera. Många gånger har jag använt min man där. Så här, jag kan inte prioritera nu. Och han har ju pratat om Eisenhower-matrisen. Och ja, även liksom, men sett ner liksom, vad är viktigt, vad är oviktigt och sådär. Men också att våga ta in sin chef. För att det är också den hjälpande handen när man inte ser ljuset i tunneln på något sätt. Sen också tycker jag att det, alltså prestationscoach låter sjukt bra. Och också en sparringpartner. Jag brukar ju ringa, vi brukar ju ringa varandra, vi är ju inne på det ganska ofta, Lena, men vi ringer ju varandra, vi har samma jobb, liknande utmaningar, att våga liksom dela det med varandra, för där får man ju också den här reflektionen och andrummet och våga prioritera sig själv, vad är det jag gjort, vad kunde jag gjort bättre. Vi känner varandra så pass bra, vi vågar vara ärliga, men hitta ja, någon sån i sitt jobb.
Det är ju helt perfekt och så viktigt.
Men om jag kommer så här till jobbet, alltså mitt hår står rakt ut.
Jag har stressat,
jag har stressat till jobbet. Jag ser ut som jag vet inte vad, och ser jag jättestressad för jag har alldeles för mycket att göra. Finns det några enkla knep jag kan göra när jag kommer till kontoret då, Josefin?
För att?
Men för att börja fokusera, prioritera och ta tag i dagen när allting känns bara som att ett virrvarr liksom. Jag tänker absolut på, kanske finns det några andningsövningar, finns det någonting jag kan, eller kan jag gå, ska jag gå ut och träna, eller vad ska jag göra då om jag är liksom superstressad, ganska nära det här väldigt negativa stressen?
Ja, jag fattar vad du menar. Absolut finns det saker att göra där, och det handlar ju om att kunna bryta den här stressloopen som man är inne i. För om du kommer till jobbet och håret står åt alla håll och du känner att så här, jag vet inte, varken ut eller in. Då är ju det som måste brytas någonstans först. Och där är det individuellt vad som funkar. Men det man kan göra är att försöka byta perspektiv. Och det kan man göra på olika sätt. Det första som jag skulle rekommendera är ju främst att lugna kroppen fysiskt. För när du är så uppe i varv så är ju kroppen, ja men kroppen är uppe i varv, du har ett stresspåslag. Och det kan vi kan lugna kroppen genom att andas. Genom att ja men ta djupare andetag, andas ut under en lång tid. För då sänker vi också pulsen, det kommer att aktivera vårt parasympatiska nervsystem som är associerat med lugn i kroppen. Så det är någonting som man kan börja med. se till att slappna av i kroppen. För ofta är ju liksom axlarna yberspända upp mot öronen. Man kanske spänner sig i panna och i käkar. Att ja, men grunda sig några minuter. Sätta sig på ett tyst ställe. Kanske lyssna på någon lugn musik. 2 minuter och bara resetta allting. För det är klart att kommer man från en intensiv morgon där barnen ska ha frukost och de ska till förskolan och det är kanske någonting som har hänt och full jäkla rulle, så kan en sån grundning vara någonting som räddar hela dagen. Det kan också vara en promenad. För vissa funkar det toppen. En promenad med kanske någon musik som du tycker om, som tar dig i rätt mode, som du vill ha med dig under resten av dagen. När vi är stressade så får vi ofta tunnelseende också, att vi liksom bara ser rakt fram. Så genom att börja titta i periferin, att beskriva föremål som vi har framför oss, som inte bara är liksom rakt framför oss, utan vad ser vi för någonting, vad hör vi för någonting, vad luktar vi för någonting, börja liksom släppa in olika sinnen, kan också göra att liksom stressnivån bara sänks. Och återigen, om det här praktiseras varje dag när den här stressen är på väg att gå till överdrift, så kan det vara någonting som räddar en hel dag.
Jättebra. Och jag läste på din Instagram och det blev så här så träffande för mig också, att det stod så här någonting i stil med, det är idag den bästa dagen i ditt liv, eller typ den mest framgångsrika dagen.
Mm.
Någonting sånt. Och då tänkte jag direkt, nej, det är det inte. och då så stod det någonting, fortsatte jag läsa, och då så stod det så här, men allting handlar ju om vad du säger till dig själv och den inställning du går in i den här dagen med. Och helt plötsligt då sänktes också mina axlar och bara så här, ja, jag säger till mig själv, det här ska vara den mest framgångsrika dagen. Och liksom helt plötsligt så går jag in med ett annat mindset och attityd till saker och ting.
Mm. Visst är det häftigt?
Det är skithäftigt, och liksom det känns ju liksom som lurendrejeri någonstans, men det funkar ju.
Ja, men det gör ju det. Det som vi intalar oss själva om och om igen blir vår verklighet. Mm. Vi kan intala oss att den här dagen kommer bli fantastisk och säga det till oss själva varje morgon, och hjärnan kommer tänka att ja, men hon upprepar det här, det måste vara sant. Eller så kan vi säga att den här dagen kommer bli den sämsta dagen någonsin. Jag ser inte alls fram emot det här. Ingenting kommer bli kul. Jag kommer inte lyckas med det jag vill. Jag kommer ha dåliga säljmöten, vad man nu intalar sig. Och så gör du det om och om igen, så kommer hjärnan säga, ja, hon upprepar det här, det måste vara sant. Och det här, hur vi pratar till oss själva och vad vi upprepar till oss själva i våra huvuden, är ju helt avgörande för hur vi presterar, hur vi mår. För tänk er, om vi bara har den här liksom ständigt negativa, nedlåtande dialogen till oss själva i vårt huvuden. Det är ju, vi håller ju oss själva tillbaka från att faktiskt lyckas. Och det här ser jag väldigt mycket i högpresterande personer, att man är väldigt självkritisk. Hur känner ni det här? Känner ni igen er?
Ja, men jag känner, ja, och vi har ju haft ett tidigare poddavsnitt om imposter syndrome, där hon pratar om liksom att tvivla på sig själv och sin prestation. Att dels är det ganska många kvinnor som känner så, och också högpresterande personer. Vad ska man göra då? Man ska mer jobba mentalt med sig själv och sin syn på sig själv och sin prestation.
Ja, men det handlar ju om att medvetandegöra att det som du faktiskt säger till dig själv får resultat i ditt liv. Man kan ju prata om att du är ett resultat av de 5 närmsta personerna som du har i ditt liv. Att spenderar du tid med 5 alkoholister så blir du en 5:e. Spenderar du tid med 5 miljonärer blir du, ja, den 6:e då. Men det många glömmer är just att vi spenderar ju mest tid med oss själva. Och vi tänker mellan typ 10 000 till 70 000 tankar på en dag. Det är mycket tankar. Mm. Och större delen av dem är negativa, så är det klart att det kommer att påverka hur vi mår och hur vi presterar. Så det handlar om, för det första, att medvetandegöra vad man har för inre dialog. Hur pratar du till dig själv i framförallt kanske olika situationer? Det vanligaste är ju att man har en extremt nedlåtande dialog när man har gjort någonting som har gått mindre bra. Och där skulle jag säga att det är otroligt stor skillnad att ge sig själv feedback och vara elak. Du behöver inte trycka ner dig själv. Låt säga att du hade ett säljmöte som inte gick som tänkt. Du behöver inte repetera på gång om och om igen att hur dålig du var. Eller vad du gjorde dåligt eller hur du aldrig kommer lyckas. Du gräver bara en djupare och djupare grop. Du kan säga till dig själv att ja, men det var inte tillräckligt bra. Jag tänker göra det här annorlunda framöver. Och stanna där. Så just att medvetandegöra hur du pratar till dig själv. Och sen ska jag säga att om du märker av att du har en väldigt negativ nedlåtande dialog. Det sämsta du kan göra är att trycka ner dig själv för att du har det. För det är ju någonting som har lärts in över en längre tid. Men det går att också unlearn, alltså programmera om över en tid om du blir medveten om det. Så först bli medveten om att du har det. Acceptera att din första tanke kanske är negativ. Men du kan alltid ändra din andra tanke. Så om du får upp då att ja, men fan vad dålig jag är. Ändra det till någonting som du vill tänka istället. Som är positivt, som är upplyftande. För att du kan vara din egen bästa supporter. Och du behöver vara det om du vill kunna prestera på topp. Om du vill kunna må bra när du gör det.
Jättebra tips. Och nu är vi ju inne på att prata om liksom vår inre självbild. Känner du att du, Josefin, har fått så här dela med dig av det som du ville kopplat till stress och prestation och så här vad vi kan göra för att inte köra helt slut på oss själva på jobbet eller utanför jobbet också?
Ja, jag tror det. Det finns ju såklart hur mycket som helst att prata om här. Men det var väl det här vi sa att vi skulle lyfta, tror jag. Så att jag känner mig...
Om ni känner att ni har utmaningar så är det ju bara att kontakta Josefin Asklöv på Instagram. Ditt Instagramflöde är ju fantastiskt. Vi älskar ju att jobba med Instagram, vi också. Vi ska ju snart in i en lunch här och vi ska ju snart ha möten efter lunch. Vem känner inte att när man har ätit att det kanske inte alltid blir de bästa mötena, tappar energi? Finns det någonting jag skulle kunna tänka på inför mina eftermiddagsmöten fram till 5? Kanske var dumt att boka kundmöten i och för sig klockan 4:30 där, men kan jag investera någonting innan för att få ett bättre möte, tror du?
Absolut. Dels kanske tänka på vad du äter till lunch. Så att inte det är den tyngsta måltiden.
Pizza, någonting... nej, säger du då.
Nej, men precis. Någonting som är lite lättare än det. Och ger dig bra näringsämnen som hjälper dig att kunna tänka och ha energi. Men sen så pratar jag mycket om att kunna pausa i förebyggande syfte. För många gånger så pausar vi alldeles för sent när vi redan är på sparlåga. När det är för sent. Så att kunna ha utrymmen mellan mötena. Nu vet inte jag hur det ser ut för dig i eftermiddag. Men att inte köra back to back. Utan att kunna få in en grundning, en andningspaus däremellan. Fysisk aktivitet, en kort promenad. Men ge sig själv utrymme mellan mötena. För att kunna orka hela vägen. Och också ha med sig hur mycket krut ska jag lägga på det här. Apropå det med ambitionsnivån. Hur viktigt är det? Är det superviktigt så att det behöver vara din liksom fulla ambitionsnivå? Eller är det någonting som är lite mindre så att du någonstans kan spara där? För att energi är ju... Det är ju inte något som vi har obegränsat med. Så vi behöver ju hushålla det någonstans. Så det kan du tänka på inför eftermiddagens möte.
Jag tackar. Jag skulle vilja ha med dig här som en liten fågel på min axel.
Ja, men det är bra.
Ja, veckan, Josefin. Stort tack för att du kom hit och gästade oss.
Jättetack. Och kan vi inte bara, så här, Josefin, kan vi inte bara knyta upp säcken? Och så här, om man känner då att man sitter på outnyttjad potential, så här, kan vi summera? Vad är det man ska tänka på då?
Oj, vilken bra fråga.
Jag såg här på ditt Instagram. Sitter du på outnyttjad potential? Det kände jag. Det kanske är en sak.
Nej, men jag skulle säga kontakta mig. Kontakta mig eller en coach som du har förtroende för. För just att kunna jobba med någon annan som ser på din situation utifrån, som också har en utbildning inom människan, beteendevetenskap, psykologi, personlig utveckling, som kan hjälpa dig att se saker på annat sätt, ge dig verktyg som du faktiskt behöver. För att självklart kan du göra den här resan själv och du kan googla dig fram till mycket. Det finns mycket gratis material där ute, men vill du kunna ta dig snabbare och mer effektivt till den bästa versionen av dig själv och leva ut det snart, så skulle jag rekommendera att ta hjälp. Det finns bara att vinna i det. Liksom, det du får tillbaka är ju så mycket större alla gånger. Självklart behöver du investera i både tid och pengar i coaching, men det du får tillbaka, jag har aldrig hört från mina kunder i alla fall att de ångrar den investeringen, vilket är helt fantastiskt. Så att, och så känner jag också när jag tar coaching, att det har bara hjälpt mig helt till nya höjder och jag ångrar aldrig en investering i mig själv.
Och jag tycker det är så bra, för att du hjälper ju, så här, man, genom googlingar kanske man får reda på vad. Men många gånger är man ju dålig på att ta vadet till huret. Och det är där jag tänker att du kan se till och pusha lite extra.
Ja, men exakt. Och det, vi är ju alla olika. Och bara för att någon rekommenderar någonting på YouTube eller på sociala medier så behöver inte det funka för dig. Så att där kan ju en coach, eller i alla fall som jag jobbar, individanpassa till hur det funkar för dig. Och så får man testa och så får man utvärdera. Och det är ju det som är ett vinnande koncept, att få fram vad som funkar för just dig i din situation och utifrån vad du vill uppnå.
Stort tack Josefin för att du har gästat oss idag. Jag känner mig helt upprymd och jag skulle vilja ha dig på min axel här idag. Jag känner att vi har fått lära oss verkligen hur vi ska vara produktiva, effektiva utan att bli för stressade. Så att förhoppningsvis kommer vi tillbaka i podden inom en snar framtid. Vi vill också tipsa alla er lyssnare att gå in på Josefin Asklövs LinkedIn-profil. Connecta och följa varandra där. Sen vill vi också tacka er alla lyssnare och alla era följare på Instagram för att ni fortsätter att följa oss och kommer så inspirerande inlägg. Och också att ni kommer med tips på vad vi kan ha för gäster. Det är vi oerhört tacksamma för. Vi vill också tacka Contacta som är vår sponsor här idag. Skaffa er nu en fantastisk vecka där ute. Och Josefin, igen, stort tack för att du gästade oss.
Stort tack själva.
Ha det bra.